kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, skiter björnar i skogen. Frågetecken höll på att säga.
Jag välkommen till Västpolitiken och jag hälsar välkommen till dig, Carina Örgård, regionråd i Västra Götalandsregionen. Och det här samtalet idag, det ska handla om den sjukvårdskris som vi hör om. I tv, på radion, i tidningar så har man pratat om det här väldigt länge. Så jag tänkte att du skulle få chansen, Carina, att berätta om hur fungerar det här i regionen och vad gör man i regionen när det gäller den sjukvårdskris som vi tycks befinna oss i?
Tack Annika. Nej, men jag blev jätteglad när du kontaktade mig om att du ville prata om ekonomin i regionen. Det är ju inget jätteupplyftande ämne, men det är bra att vi från vänsterhåll också får ut våra tankar runt detta. För jag upplever ju att man hör regeringen, man hör moderater som relerar över att vi inte kan sköta ekonomin i regionerna och att vi borde lära oss att hushålla med pengarna och att det är därför som vi har så stora underskott. Och jag tänker att alla som sliter i vården eller som liksom jobbar i regionens verksamheter vet ju att det är inte så att man går och latar sig på dagarna och inte vet vad man ska göra, utan man utför ju massa viktigt arbete varje dag i vår region och sliter. Och varför vi har underskott, det har en helt annan historia. Det handlar inte om att vi slösar på onödiga saker.
Kan du utveckla det lite närmare? Mm.
Ja. Ja, men i regionen så styr ju vi tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet sedan förra valet. Och i regionen är det så att man tar över ju direkt efter valet när man har förhandlat klart. Men sen är det ju inte förrän årsskiftet som alla nämnder och styrelser tas över av den nya ledningen. Så egentligen kan man säga att vi har varit igång i ett drygt år i full ledning då. Och det är inte så att sjukvården under det året helt plötsligt har tappat styrfart eller blivit jätteslösaktiga. Men det har hänt väldigt mycket annat under det här året som jag tror att de flesta känner till. Det märker vi när vi går till affären och handlar om ett annat. Att allt har ju blivit otroligt mycket dyrare under det här året. På grund av inflationen och av världsläget.
Och hur påverkar det sjukvården?
Ja, det påverkar på samma sätt kan man ju säga. För att priserna när vi köper in material till sjukvården har ju också blivit dyrare. Lokalhyror har höjts, elavgifter är högre. Så allting som vi i privata hushåll upplever, det upplever man ju faktiskt på liknande sätt även i en region. Plus att vi har ett nytt pensionsavtal och jag ska inte gå in för det blir väldigt tekniskt, men det pensionsavtalet är vi i grunden positiva till. I Sverige har vi ett nytt pensionsavtal som gör att våra pensionsavsättningar blir dramatiskt mycket högre när vi har hög inflation, för att vi har knutit pensionsavsättningar till inflationen. Och när det avtalet slöts så hade vi haft en nollinflation under många år. Och det var ingen människa som slöt det avtalet som trodde att inflationen skulle skena iväg så här. För det gör att vi i regionen, eller regionerna, alla regioner i Sverige drabbas väldigt hårt av att vi måste avsätta väldigt mycket mer pengar nu än vad vi har gjort tidigare eftersom inflationen är så hög. Och det här är ju ingenting som en rödgrön ledning har bestämt, utan det här hade slagit på samma sätt om vi hade grönblått styre som det var tidigare.
Så inflationen och med den följer det höga pensionsavsättningarna. Är det de två viktigaste delarna för att pengarna inte räcker?
Ja, det är de två särskilt höga, förutom då att såklart att vi har långa vårdköer efter en pandemi. Vi hade alldeles för långa vårdköer innan. Och sen kom pandemin och då fick vi pausa alla ingrepp som inte var nödvändiga. Och nu står vi med ännu längre vårdköer. Så vi skulle ju egentligen behöva bygga ut vården något väldigt mycket mer än vad vi kan. Så det är ju också en del. Men det är inte den som är det stora i det här med att vi ligger med underskott. Utan det är verkligen de andra två orsakerna. Och jag tror att de flesta har kanske läst i media om att Sahlgrenska skulle behöva säga upp 2000 av sina anställda för att komma med en budget i balans.
Och hur tänker man då? Alltså för vad jag hört är ju att man måste spara motsvarande 2000 tjänster.
Precis, och då är det ju inte så att man kommer säga upp 2000 personer, för det går inte. Alltså då kan vi inte bedriva vården som vi ska göra på Sahlgrenska. Det vi säger från rödgrön ledning det är att vi inte heller faktiskt kan komma med en ekonomi i balans på det sättet som ekonomin ligger nu, som budgeten ligger nu. Utan det vi har bestämt nu det är att vi kommer skjuta till ytterligare pengar. 1 miljard kommer vi satsa ytterligare på våra sjukhus i vår region nu direkt.
I som ska år. Ut.
I år. Och det handlar om att vi ser att våra sjukhus, där Sahlgrenska är det största, men vi har ju också sjukvård inom njursjukvården och Skaraborg och Sjuhärad, Älvsborg. De sliter för att alltså ta bort onödig administration, få till effektiva vårdflöden. Alltså det jobbar de fullt med. Men ändå så kommer inte de lyckas komma med en ekonomi i balans. Eftersom de ju gör den vården som är nödvändig och som är lagstadgad. Och då ser vi att det här är inte rimligt. Att för de måste få en chans att kunna få en budget som de kan ge vård efter. Och då kommer vi göra så här nu från rödgrön ledning att vi kommer underbalansera vår regionbudget med 1 miljard ytterligare. Och det är för att ta ansvar för våra invånare, att de ska kunna få den vården som de behöver.
Kommer det att räcka?
Nej, det kommer inte räcka helt och fullt, men det kommer åtminstone göra att våra sjukhus har en rimlig chans att komma i någorlunda ekonomisk balans. Om de fortsätter göra det jobbet som de håller på med. Vi kommer ju också få statsbidrag. Har varje fall vi fått presskonferens från regeringen som har sagt. Och vi har fått meddelande att vi kommer få 990 miljoner till Västra Götalandsregionen från regeringen. Och vi får väl hoppas att de kommer då. Och det kommer ju också vi lägga till det här då. Så det kommer bli i princip 2 miljarder ytterligare till sjukvården här och nu.
Men de siffror man hörde då i samband med när regeringen talar om att de skulle satsa 6 miljarder och slår sig för bröstet för det. Så hörde man ju samtidigt från Sveriges kommuner och regioner att behovet var 24 miljarder.
Det är ju det som är. Och av de här 6 miljarderna så får vi knappt 1 miljard. Men vi hade behövt få 24 sammanlagt då. Så vi i Västra Götalandsregionen hade behövt 4 miljarder för att kunna täcka våra underskott helt i vår region. Så att det här räcker ju bara till en fjärdedel, det som regeringen skjuter till. Mm. Och de skulle kunna skjuta till mer, för staten har väldigt goda finanser. Regionerna och kommunerna har det är tufft, men svenska staten är rik. Så de här 24 miljarderna, det är väldigt mycket för oss i regionerna, men det är inte mycket för staten. Så det här är ju ren och skär illvilja att man inte gör det här.
Men något syfte har de. Hur tror du att de tänker?
För det är ju inte så att de är onda människor i sig, men däremot så har de onda ideologier som de styr efter. För det finns en agenda, och den agendan är ju att de borgerliga partierna har inget intresse av att vi har en gemensam välfärd som betalas av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Utan deras ideologi säger ju att alla kan välja. Alla kan välja att tjäna pengar eller starta företag eller slå sig fram. Och det betyder att de vill att vi som medborgare ska tycka att välfärden inte fungerar. Att vi tycker att det finns liksom andra sätt att göra det här på, och då börjar vi snegla på privata företag. De målas upp som räddare. Man säger ju ibland att de privata vårdgivarna, de räddar oss i pandemin. Det stämmer inte. De privata företagen såg sin chans att få coronamedel under pandemin och utförde ju då. Många av oss har blivit vaccinerade och privata utförare, för det var det enda som fanns att tillgå flera gånger om när man skulle ta sin spruta till exempel. Det är ju inte av godhet de har gjort det, utan det är för att de får bra ersättning från skattebetalarna, från oss. Istället så hade vi velat ha all vård i egen regi, i det offentligas regi. För det är då som vi kan göra det effektivt för skattebetalarna. Men det är inte så som borgarna vill ha det.
Nej, de pratar ju om att privatisera vården. Och vi vet ju hur mycket de har privatiserat i Stockholm. Med mycket mera vårdval än vad vi har här i Västra Götaland. Men vad jag förstår så är ju det väldigt kostnadsdrivande.
Vårdval är väldigt kostnadsdrivande, precis.
Ja, och hur motiverar de det?
Nej, men, och det undrar vi också, för att vi har ju en portalparagraf i hälso- och sjukvårdslagen som säger att man ska få vård efter behov. Så den som har störst behov ska få vården först. Men i vårdval så slår man sönder det. Där är det vårdvalet gör att de som känner för att starta företag inom ett vårdval får göra det var de vill. Det är precis som friskolor. Man kan starta det om man bara får ha förutsättningar med rätt lokal och liksom rätt utbildad personal, så kan man starta när man vill och var man vill. Det betyder att vi skattebetalare måste börja ersätta den som känner för att starta en vårdcentral till exempel, eller rehabmottagning, eller i Stockholm finns det många andra typer av vård. Och då blir det ju mest. Vi har ju flest vårdcentraler runt Avenyn i vår region, i Göteborg. Och vi har inte vårdcentraler. Nu har vi alla kommuner, men det har vi inte alltid haft. Så det har funnits kommuner som har stått helt utan. Och det betyder ju inte att de som bor runt Avenyn i Göteborg har större behov än till exempel i Gullspång. Utan det är ju där de fria företagarna känner för att starta verksamhet. Och då blir det dyrt, för då måste vi ju se till att det finns. Det är vi skattebetalare som måste se till att det finns även där man inte öppnat. Och vi får betala för överetableringar där det finns för många.
De vårdcentraler som drivs i vår regi och de som drivs i privat regi ska ju leva under samma förutsättningar. Är det så? Och vad är det de tjänar pengar på, de privata vårdcentralerna?
Ja, men det är ju det här som är så raffinerat på något sätt. Att man kan ju då säga att men då har vi samma villkor. Men det har vi ju inte, utan det är ju alltså den som öppnar en privat mottagning har ofta det vara ganska goda intentioner. Det kan vara personal, det kan vara en läkare eller sjuksköterskor eller så där, som känner att vi vill driva den här vården på vårt sätt. Då startar man det. Men det är väl fine på ett sätt. Men så ska det vara vinstdrivande, för det är ju liksom, där har vi ju bolagslagen som säger att man måste vara vinstdrivande. Och då måste man ju utöka och se hur man kan hitta vinst i det här. Och då blir det ju inte patienten. Det blir inte patienten som blir fokuset, utan det blir ju vinsten som blir fokuset. För så är det för ett företag. Och då med en gång så har man tappat, utan då börjar man utföra den vården som man får pengar för. Och den vård man inte får pengar för, då slutar man ju med, såklart. Så det blir ju direkt ett annorlunda fokus, medan våra egna vårdcentraler, de har ju patienten som fokus. Det är ju, de ska inte vara vinstdrivande på det sättet. Men sen är det ju efter några år så måste man ju utöka vinsten, och till slut så blir det ju att alla privata utförare någon gång blir uppköpta, och till slut så blir det ett riskkapitalbolag så som vi har det nu. Nu har vi ju de flesta privata vårdgivarna, de blir ju ändå riskkapitalbolag till slut, som är ägda av någon i Australien eller på Caymanöarna eller annanstans.
Och har kostnaderna för vårdcentralerna, alltså den delen av primärvården, ökat när vi införde vårdval?
Det är det här som blir så svårt att räkna på. För att vi vill ju å ena sidan faktiskt att kostnaden för primärvård ska öka. Så vi vill ju att vårdcentralsvård ska bli större. Men är det vården som har ökat eller är det vinsterna som har ökat? Ja, men då kan vi bara titta på vår egen närhälsa. Vår egen närhälsa går med vinst. Det går ju tillbaka till skattebetalarna. Men om vår egen närhälsa går med vinst, vad gör inte de privata vårdcentralerna? Det vet vi ju inte, för att där finns ju bolagshemligheter. Och då blir det ett problem, för vi vill ju inte betala till varken till närhälsan eller till privata för att det ska gå till vinst. Vi vill ju betala mer till vårdcentralen för att de ska ge mer primärvård. Så det går inte att säga ett lätt svar på det, om det har blivit dyrare eller inte. För att det är en annan vård man ger också. Då behöver man ju titta på det och analysera det.
Och det är svårt att göra för att
Och det är svårt att
det
göra.
är affärshemligheter.
Exakt. Och vi har bett att få ut sånt. Till exempel Lundby sjukhus och Kalanderska som är stiftelse och privatägt. Vi vill ju veta, för de har, båda de två har privata sjukvårdskunder hos sig. Så de blandar med patienterna från regionen. För vi vet ju att man köper sig före köerna genom privata sjukvårdsförsäkringar. Men samtidigt får de ju inte ge vård till den som inte är sjukast. Det ska ju få det först, så man får ju inte runda det. Men då, och då har vi fått många gånger bett att få ut statistik på det. Hur kan ni bevisa att ni inte kringgår den här lagen? Men det vägrar de ju lämna ut till oss, så vi kan ju inte syna det.
Men det här kan vi inte göra någonting åt i regionen som det är nu, utan det är lag på att man måste ha vårdval när det gäller vårdcentraler.
Ja, det vårdvalet kan vi inte göra något åt. Det är alla andra vårdval som vi kan göra något åt. Det är därför det bara finns ett till här, för att där fanns det en gång i tiden en majoritet för det. Däremot så är vi hotade av att det kommer motion efter motion från borgarna i vår region där de föreslår till exempel vårdval BUP är det senaste, vårdval gynekologi. Alltså, alla är vi överens om att BUP har för långa köer. Vi vet, många av oss vet att vi har för få gynekologer, så att det hade behövt bättre tillgång på det. Då gör man vårdval från borgarnas sida, och det vi vet då, det är att då får vi inte mer tillgång på varken BUP eller gynekologer till de som behöver mest. För det är inte så att vårdval fungerar.
Men jag tänker, det blir ju inte fler gynekologer.
Nej, precis. Exakt,
Och
eller hur?
då kommer de att plocka dem ifrån sjukhusen för att de får
Ja.
bättre villkor i det privata,
Ja.
och så blir det ännu sämre på sjukhusen eller i det offentliga. Är det så?
Precis. I Stockholm till exempel, och det här har jag fått från olika källor, nej, olika och neutrala, inte partier, och det är att man har ett vårdval runt hud i Stockholm. Det har gjort att alla dermatologer och som är hudläkare, alla de duktigaste dermatologerna i hela Sverige, de är inte så många, de jobbar inom vårdval i Stockholm nu. Så även i Västra Götaland, våra dermatologer jobbar i vårdval i Stockholm nu. Det har ju gjort att alla patienter i hela Sverige har ju tappat tillgången till dermatologer, förutom om man råkar bo i Stockholm. Och så vill vi inte ha det i Sverige. Vi vill ha en jämlik vård. Du ska kunna bo var du vill.
Och de i Stockholm, de som satsar på vårdval, de tänker som så att då minskar vi på köerna, då ökar vi tillgängligheten. Och då ökar man tillgängligheten för de som är billigast, friskast, eller?
Ja, precis. Det är ju så det blir. För ett vårdval är ju bara där det finns och för de som det är gjort. Och hos oss har vi samma problem med ögonläkare. Vi under det borgerliga styret så hade vi hade alldeles för långa köer till ögonsjukvården i regionen, och då skulle de privata hjälpa oss med det, tyckte borgarna, och la ut flera sådana upphandlingar på ögonläkare externt. Det ledde ju till att man tog ju våra ögonläkare som jobbar på våra sjukhus, som då började jobba på de här företagen, som gjorde löpande bandingrepp. Kataraktvård till exempel inom ögon, det är väldigt enkla ingrepp som man kan göra snabbt och effektivt och billigt. Det gjorde de privata. Medan de är komplicerade operationerna, det gör vi på våra sjukhus. Men vi har inte kvar våra duktigaste ögonläkare, för de har gått över till de här enklare ingreppen. Så det blir liksom fel i hela kedjan. Det blir också fel i utbildningen. Så. För de privata utbildar ju inte de nya läkarna, utan det gör ju vi i våra verksamheter. Till exempel har vi ortopeder nu på Sahlgrenska. De unga ortopederna får inte öva sig på att operera. För att de enkla operationerna som de skulle kunna göra, de är upphandlade och ute på privata utförare som inte tar emot studenter. Så de unga läkarna undrar, hur ska vi kunna bli specialiserade inom vårt område, för vi får aldrig operera? Det är helt vansinnigt.
Annars så kan man ju tänka sig att de här enklare grejerna, om man nu tar starroperationer till exempel, då katarakterna, att det är väl bra att de kommer bort ifrån köerna.
Och då har vi gjort så här, att nu har vi precis invigt ett nytt sjukhus, Högsbo sjukhus, Högsbo närsjukhus. Och där kommer vi göra så att i egen regi kommer vi göra så att vi tar bort liksom de enklaste drång man kan göra på löpande band och det blir mer effektivt. Och vi gör det på det sjukhuset. De har ingen akutvård utan de gör bara det här. Men då har vi ju våra studenter som kan gå där och det är ju liksom, det är vi som äger hela kedjan. Ju Sahlgrenskas läkare kan ju åka dit och göra de operationerna tillsammans med studenter. Så vi kan ju använda det tänket, men vi gör det i egen regi.
Ja, det var precis min tanke, att det borde kunna gå att organisera det på ett sådant sätt också. Ja. Om du nu vill gå tillbaka till det vi började med, att ni kommer att underbalansera årets budget med 1 miljard. Men det är fortfarande så har vi ju en svår situation.
Så är det. Så det är inte så att det kommer att göra att nu kan alla sjukhus eller vårdpersonal eller patient tänka att nu blir allt som det alltid har varit. Liksom så. Utan det är fortfarande ett jättetufft läge. Det är stenhårt. Och vi ser, vi håller på att förhandla om nästa års budget nu. Och vi ser att det är inte riktigt lika tufft, men det kommer bli snarlikt tufft nästa år också. Så att det här liksom inte är hållbart på i längden att vi gör så här. Vi behöver mer medel till, alltså mer pengar till välfärden. Så är det.
Ska du ta några ord om det här om de höjda patientavgifterna som kommer nu om några veckor?
Ja, för vi i Vänsterpartiet har ju varit emot höjda patientavgifter och hållit emot det. Och nu har vi ju gått med på att höja. Och då blir det till exempel på vårdcentral att om du besöker en läkare så kostar det idag 100 kronor. Det kommer kosta 200 kronor när vi har höjt det 1 april. Och det är klart att det är svider. En hundralapp är mycket om man är låginkomsttagare eller arbetslös eller så. Men en hundralapp för de flesta är inte mycket. Så att liksom, vi är medvetna om att för en grupp så är detta jättetufft och blir jättetufft. Då är det ju så att vi har ett högkostnadsskydd. Så att det är klart att det blir tufft de gånger fram tills man kommer upp till högkostnadsskyddet. Och sen så slår det till. Så då får man ju, behöver man ju inte betala efter det.
Ja. Man kommer fortare upp i högkostnadsskyddet på det viset.
Ja, det, alltså dels är det ju för ekonomin som vi gör det här såklart. Men en annan orsak är så här. Vi har ju nätläkarna. Nätläkarna är någonting som inte heller får lov att förbjuda för att det är lagstiftningen säger att de måste få finnas och då finns de på de regioners avtal som har mest gynnsamma avtal. Och det är de här patientavgifterna, det är de avtalen de går på. Just nu så är vår region Klondike för nätläkarna som har chattfunktioner. För vi har nämligen 0 kronor patientavgift om du går in på en chattfunktion. Som patient. Det betyder att nätläkaren utnyttjar det här. Det kostar 0 kronor för patienten. Men det kostar ju mycket mer. Jag har inte siffran framför mig. Men mycket mer för skattebetalarna. Som får betala då för att nätläkarna har den tjänsten. Vi kan inte ha någon kontroll över det. Vi kan inte säga att vi vill inte ha nätläkare. Eller vi vill ha 200 besök för nätläkare. Utan de har fritt spelrum. Det vi gör nu är att vi sätter in en avgift. Nu kommer det kosta 50 kronor då. Och det gör helt plötsligt att nätläkarna inte kan använda oss som Klondike utan nu kommer det ändå kosta någonting. Så det är faktiskt ett av skälen att vi höjer. Det är för att det kommer också slå mot nätläkarna.
Och det är vid alla chattkonversationer man har så kommer det att kosta 50 kronor att gå in och chatta med.
Nej, det här är, och vi får jättemycket frågor om det, så be mig inte utveckla det. Men
nej.
Nej, men en chattfunktion kan man ju ibland vara att jag vill ha en tid och så får du ett svar. Ja, du kan få en tid den här dagen eller så här. Det kommer vara gratis. Men om du tänker, om du jämför med telefon, det är ju egentligen samma. Att om du ringer till din vårdcentral och pratar, aha, hade jag en tid den på tisdag eller var det på onsdag? Eller, alltså det kostar ju inte. Men om du får ett samtal med en läkare, sjuksköterska som kan liknas vid ett besök. Och det är samma med chatt då. Om du skriver de här symptomen har jag så är det en sjuksköterska som svarar dig eller en läkare. Men då kommer du få veta det innan. Så det blir inte en överraskning. Utan det kommer vara tydligt för dig som patient. Nu är du inne i detta. Liksom. Nu kommer det kosta den här avgiften och sådär.
Finns det andra regioner som har tar betalt för de här funktionerna?
Ja, nästan alla gör ju det. Så det är ju därför som vi blir Klondike idag, för att då tar man i vår region för att vi var billigast. Och även om vi höjer nu då våra avgifter så kommer vi, alla andra regioner höjer också. Och en del höjer ännu mer än vi. Vi har ju små höjningar i vår region i förhållande. Så vi kommer ändå inte ligga över snittet i speciellt många. Det vet vi ju inte förrän alla beslut är tagna. Men det ser inte ut som att vi blir inte dyrare. Vi blir fortfarande kanske snarare billigare inom mycket.
Jag var och besökte en privatvårdcentral på ett studiebesök här i veckan. Och de var väldigt upprörda över det här att de skulle behöva ta betalt för både telefonsamtal och chattfunktionen. För att de tyckte att när ska vi kunna avgöra när det är en medicinsk åtgärd eller inte, tyckte de. Och personligen så tänker jag så här, om en läkare följer upp via telefonsamtal eller tidigare besök så känns det ju jättenaturligt att man betalar för det, lika väl som om man träffar den här personen en gång till. Men de var upprörda över detta i alla fall.
Ja, och då blir man ju lite fundersam, för de själva vet väl, alltså, för vi har ju patientlag och vi har så sjukvårdslag, så att en legitimerad sjukvårdspersonal vet ju när man är inne i ett sjukvårdsbesök eller inte. För att om du och jag sitter som privatperson och pratar så spelar det ingen roll att jag har en legitimation. Men om du och du ska vara min patient, då vet jag ju direkt att nu ska jag journalföra det här och det här finns en lag. Alltså, vi har ju så mycket ramar, det är ju inte bara avgifter som styr. Så att man blir lite bekymrad om en privat utövare inte vet när de är inne i ett patientbesök eller inte faktiskt. Ja.
Antagligen vet de, men
Ja, eller
de
hur? Men de vill bara
tycker.
göra oss. De kommer inte tjäna lika mycket pengar på det förmodligen. Men i Vänsterpartiet vill vi ju såklart, alltså det var väl 3 valrörelser, så gick vi väl till val på gratis primärvård. Så det är inte så att vi vill ha avgifter i primärvården för patienter. Men vi vill ju ha det för privata utövare och vi vill ju att det ska vara att man får vård efter behov helt enkelt. Så det är ju vår vision på sikt att kunna ha andra system som reglerar avgifterna.
Ska vi börja fundera på att avrunda, eller?
Ja, det är väl lagom.
Ja, är det något du vill tillägga?
Ja, men det är väl det här att media och regeringen och så där, alltså det är ju ofta så att man vill ha enkla svar. Och jag tror att jag har varit tydlig att jag har inga enkla svar, utan det är verkligen komplext. Det är så mycket olika intressen som hänger ihop. Så tro inte på allt ni hör, utan vi har en sjukvård som är jätteeffektiv på vissa sätt. Men vi har också system som inte riktigt stödjer, alltså varken datasystem eller informationssystem som stödjer. Så att vår personal är effektiv och vi som politik försöker göra vårt bästa. Och vi går liksom, det är jättemycket nytt som händer inom vår sjukvård. Den går från ålderdomlig liksom till det moderna, samtidigt som en lågkonjunktur. Så det är enormt mycket som händer som också är positivt inom vården. Så kom ihåg det när ni hör allt det här som vi har pratat om idag. Det får väl ta en annan podd, eller så får du prata med någon annan som kanske sitter i Sahlgrenska styrelsen eller så, som kan berätta mer om vad man faktiskt gör för positivt och utvecklar vården.
Det var ett bra tips. Kanske vi skulle ta en podd om också.
Det tycker jag. Inger och Lennart i vår Sahlgrenska styrelse som sitter för oss tycker jag du ska prata om.
Okej, Karina, tack, säger jag.
Tack för att du ville prata med mig om det här.
Ja, det känns
Alla i gruppen
jätteviktigt.
Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.